Ja, då säger vi tack för att vi fick komma hit idag. Vi bor numera ute i Tådene. Vi flyttade dit under pandemin och då kom vi från Jerusalem. Men jag är född och uppvuxen i Skara och sen har vi bott i Mullsjö, Jönköpingsområdet en stor del av vår tid. Och som sagt, vi bodde ett par år i Jerusalem och där jobbade jag på studieförbundet Bildas studiecenter. Jag har jobbat på studieförbundet Bilda i sådär evigheter.
Ja, och när vi fick den här frågan om att komma till er, är det jag som gör något? Så tyckte jag att det kändes som ett dubbelt uppdrag. Dels skulle vi berätta om arbetet i Israel och Palestina och så skulle det vara någon form av predikan. Och jag var fortfarande så där tveksam fram tills jag läste evangelietexten för den här söndagen. Den är några korta verser som slutar med att fariseerna och de ledande i Jerusalem säger till Jesus när man vandrar ner för Olivberget och folk sjunger och jublar: du måste få tyst på dina lärjungar, vi kan inte ha det så här. Och då säger Jesus: om de här tystnar så kommer stenarna att ropa istället. Och då är jag i Jerusalem i ett av de urgamla kvarteren och en hedersman som heter Keworg står där. De här byggnaderna har byggts någon gång på 300-talet. Är det jag? Så står han där och så säger han: de här är det som ska sjunga när vi inte orkar sjunga längre. Och då föll liksom poletten ner. Ja, vi kan göra en kombination av att berätta runt Jerusalem och en predikan. Så jag blev väldigt glad och tänkte att det här ser jag fram emot. Jag är inte lika glad idag. Och det kanske ni förstår. Det här är en svår period. Vi väljer att inte kommentera det som händer, men vi är naturligtvis väldigt oroliga och sörjer över det som händer. Det är lätt att välja en ond och en god sida. Och jag ber er att ni ska försöka ställa frågan varför, istället för att direkt säga ja, det här är rätt och det här är fel. Men våld kan man aldrig försvara. Men man kan ställa sig frågan: varför kom våldet och varför kom det nu? Men det finns säkert tillfällen där ni kan få samtala runt det som händer. Nu delar vi glädjen över den här dagen som är tacksägelsedagen.
Och då är det att läsa texten, men innan vi läser texten så ska du säga lite grann om vad som händer innan.
Ja, Jesus och hans lärjungar, de är på väg mot Jerusalem. Det är Pesach om man vill fira den högtiden i Jerusalem. Och man kommer uppifrån Galileen, men går genom Jordandalen därför att man vill inte gå genom Samarien. Så vi börjar i Jeriko som ligger långt ner under Jerusalem. Och där har Jesus mött Zacchaeus. Men han är på väg ut ifrån Jeriko, så finns det en blind man som sitter vid vägen. Och den här blindemannen vill ha hjälp. Och Jesus ger honom hjälpen, han ser igen. Och redan där så säger texten: genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Och lärjungarna är i underhimlen kanske. De ser jublet som följer deras herre. Och Jesus försöker tala om för dem att det kommer svårigheter. Men de orkar inte lyssna. Och så börjar då vandringen uppifrån Jeriko. Och nu skulle jag vilja att ni kunde följa med mig. Det är tidig vår och vi ska gå upp genom Judaöken. Judaöken är ett otroligt vackert landskap med böljande stora kullar. Hela året är det vackert. Men den här tidiga våren så grönskar kullarna i en ljus skir grönska. Och fårjordar och getjordar vandrar fortfarande på samma sätt som det säkert var då, upp för de här kullarna. Kommer ni ihåg vad Salta salmen innehöll, så var det en beskrivning av det här. Och ja.
Det här är en tuff vandring uppåt. Det är en stigning. Jeriko ligger 250 meter under havsytan. Det är varmt året om, så det är det som är vinterstället för folk i Jerusalem när det är kallt. Även Herodes hade ett vinterpalats i Jeriko. Och vägen upp mot Jerusalem går genom Wadi Kelt, en dalgång eller ravin som är brant. Och det är alltså branta sidor, men stigningen är inte så brant. Men knappt 4 mil från Jeriko upp till Jerusalem. Jeriko 250 meter under havsytan. Jerusalem över 800 meter över havsytan. Så det är en ganska häftig stigning uppåt. Och det är här som Jesus också placerar berättelsen om mannen som blir slagen av rövare. Och där den barmhärtige samarien kommer och räddar honom. Och det finns gott om klippblock och grottor i den här ravinen. Och vi har gått den, inte hela vägen, men vi har gått den från Jeriko till klostret Sankt George i Wadi Kelt, som klättrar på bergsväggen. Och där det fanns eremiter redan på 400-talet som bosatte sig i grottor där. Det är en fantastisk vandring.
Ja, och då ska vi ta bibeltexten. Och så får Lars-Inge kommentera. Han gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfag och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå in till byn rakt framför er. När ni kommer i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den, så ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni åsnan? Och de svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig stan och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.
Det här är väl den enda texten i Bibeln, tror jag, som är föreslagen för 3 söndagar på kyrkoåret. Både palmsöndagen, första advent och så tacksägelsedagen. Men palmsöndagen i Jerusalem är en speciell upplevelse. Att samlas med tusentals andra människor nere i Betfage. En del säger att det är som brukar vara så mycket som 10 000. Jag vet inte, men mycket folk är det från världens alla hörn. Och alla står vid den lilla, lilla kyrkan i botten av dalgången. Där det sägs att Jesus klev upp på åsnan. Och här finns det ju hur många traditioner och berättelser som helst. Och allt kan man ju inte vara säker på. Men det finns också en sten där man säger att det här är fotavtrycket av Jesus när han satte sig upp på åsnan. Vi återkommer till fler stenar så småningom. Men här står alltså tusentals människor och några åsnor är med också. Och folk står med palmer, palmkvistar i händerna och med flaggor, och man sjunger, och så börjar processionen i en brant stigning upp för Olivberget. Och liksom, det är inte enkel den vandringen heller, för att det är så sagt brant uppför. Och när vi kommer upp på toppen så rundar vi då ett par utav kyrkorna som finns där idag. Det är Paternoster, vår fader. Och det är en kyrka där bönen Fader vår finns på över 140 olika språk på kakelplattor. Och även på gammalsvenska, även om det är lite svårt att läsa gammalsvenskan även för oss. Vi rundar ett hörn och så kommer vi fram till det som är Himmelsfärdskyrkan, en rysk-ortodox kyrka. Men innan vi kommer in till den så är den lilla moskén. Och in i moskén så finns ytterligare en sten där det sägs att fotavtrycket av himmelsfärden är. Så att där i den lilla moskén så finns stenen för himmelsfärden. Och sen så kommer vi och ser utsikten över Gamla stan. För oss idag är det en fantastisk utsikt över hela Jerusalem. På Jesu tid, ja, det man såg var ju templet. Det stora, enorma templet som då upptog mer än en fjärdedel av stans yta. Kanske halva stans yta. Den är stor som 28 fotbollsplaner. Och Herodes hade ju byggt det som ett skrytbygge med guld och marmor. Så det templet måste ju ha varit något alldeles fantastiskt. Men fortfarande idag så stannar ju folk och ser med häpnad över Al-Aqsa-moskén och framförallt klippdomen som glänser av guld. Och vi går här och sjunger. Alla sjunger på olika språk. Och man viftar och man dansar.
Ja, trodde ni att nunnor var saktmodiga och väldigt lugna människor? Nej. Här kan man se nunnor som går loss i dans och sång på vägen ner från berget. Och det är fantastiskt, för man upplever att det finns en sån bredd i människor som delar vår kristna tro.
När vi väl har varit på toppen av Olivberget så fortsätter vi vandringen ner. Och då, när vi går nu, så har vi den judiska begravningsplatsen på ena sidan om oss. Det var redan begravningsplats på Jesu tid. Där finns också gamla gravar utav några utav gammaltestamentliga profeterna, Hosea och Obadja och några till, som ligger där på Olivberget. Men vi fortsätter brant ner för igen. På Jesu tid var det säkert grönare än vad det är nu, med skogs- och olivlundar. Och vi går ner mot det som kallas Dominus Flevit, Herren grät. Där sätter sig Jesus ner.
När han kom närmre och såg staden började han gråta över den och sa: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken, och det ska inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök.
2000 år sedan, och egentligen idag ännu mer aktuell. Vi fortsätter vår vandring ner mot Getsemane, trädgården där Jesus fängslades. Så jag har inte frågat hur många utav er har varit här i Jerusalem och gått den här vandringen. Det är några stycken som har gjort det, men inte så många. När man kommer ner i dalgången mot Getsemane, där finns det också olivlundar, grottor. En av dem sägs det att det var här Jesus mötte Nikodemus och hade sitt nattliga samtal. Men i de här grottorna så var det förmodligen också så att folk övernattade vid olika tillfällen. Det var ett bra sätt att söka skydd. Det var torrt och man kunde hålla varmt inne i grottorna. Så att vi går ner i den här och sen fortsätter vi upp mot Gamla stan och går in genom Lejonporten. Eller Stefanosporten eller Sankt Markusporten. Det är många olika namn på olika saker. Och vi går in i de trånga gränderna fram till Sankt Anna kyrka. Där det sägs att Maria föddes. Och i trädgården, den stora trädgården, så avslutas den procession som går nu. Där håller då olika präster, predikar, håller tal och det sjungs utav olika slag. Och det är också vid den här platsen som Betesda-dammarna finns. Ni vet där Jesus botade den lame mannen. Och där har vi kanske min bild, söndagsskolebilden med planschen, så är det en liten damm, en ganska grund damm. Det här är ett ordentligt bad med dammar som, nu är det inget vatten i dem, men de är säkert 20-30 meter djupa. Så det var nog ingen lätt sak att komma ner i dem på den tiden.
Och kyrkan Sankt Ann är en kyrka som människor väldigt ofta går in i för att sjunga. Därför att det är en fantastisk akustik. Och lovsången blir stark och vacker och man fylls av glädje. Och det är inte sämre av att de präster som predikar där är humorister. Så de låter den få dela glädjen också i kyrkan. För temat för den här tacksägelsedagen är ju lovsång. Och vi har funderat lite runt det här med lovsång. Om ni kopplar bort den där lilla touchen av något odefinierbart som lovsång har hamnat i nu, så kan vi väl fundera på vad det är för lovsång som vi har till Guds ära. Om ni går ifrån Händels Messias, hallelujakören där. Och ni går över de sånger som vi är vana att sjunga. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Till barnkören, ni vet den där lilla killen som står där framme. Som inte riktigt kan texten och rörelserna kommer lite efter de andra. Men som värmer oss så mycket. Så är ju lovsång ett otroligt brett begrepp. Den kan ju också vara alldeles ordlös, alldeles tyst, som det där som episteltexten talar om, hjärtats sång, den som vi upplever inom oss själva. Så lovsång. Om ni funderar lite på vad lovsången ryms hos er, så tänker jag att när ni planerade den här kyrkbyggnaden, så la ni ganska mycket tankar runt hur ska fonden se ut. För den vill vi ofta att den ska vara en lovsång. Att någonting ska hända inne i oss när vi sitter i kyrksalen. Det är tyst och vi bara finns. Jag vet inte hur ni tänkte. Jag vet att korset är den stora symbolen. Och där föds ju vår lovsång. Det står en bukett rosor här framme. För mig är det en del av lovsången. Jag har älskat genom alla år att få vara den som tar blommorna till altaret eller nattvardsbordet, vilket ord ni nu använder, för att ge lovsången genom den. Därför att de blommor som står där kommer ju ur Guds skapelse och jag vill väldigt gärna visa hur lovsången ryms brett.
Och när man är i Jerusalem så kan man fundera på alla dessa gamla kyrkor som finns. Vi bodde ju som sagt inne i Gamla stan. Och det sägs att det finns över 70 olika kyrkor inne i Gamla stan. Och det är en kvadratkilometer stort område. Så det är tätt mellan dem. Och sen så finns det mängder av moskéer och synagogor också. Och de där kyrkorna kan man fundera på, innehåller de någon lovsång? De är många gånger allt för pråliga för vår smak. Men de är ändå ett vittnesbörd om en kristen närvaro. Och för de få kristna som finns kvar i Jerusalem, och ja, hela det heliga landet, så är den kristna befolkningen nere i ungefär 1% numera. Så de är en minskande del. Men för dem är det då viktigt att bevara kyrkorna som ett tecken på den lovsång till Gud. Att det finns en kristen närvaro. Och det är att se hur de vördas och vårdas är spännande. Och inne i dem finns många gånger lovsång. Även om det inte är på det sättet som vi tänker. Vi bodde väldigt nära den gamla armeniska katedralen. Och gå in på lördag eftermiddagen när det var vesper eftermiddagsbönen. Och sätta sig ner i dunklet och lyssna till den liturgiska sången. Det var vackert. Det är de präststuderande som sjunger. Och lyssna till 30-40 unga män som sjunger liturgiska sånger. Kanske lite exotiskt för en del, men oerhört vackert. Och de sjunger även om det inte är en enda annan människa i kyrkan. För lovsången är inte för att få andra att lyssna och tycka att det är vackert. Utan det är en lovsång till Gud. Det är Gud som är mottagare utav lovsången. Och det är nog något som vi behöver tänka oss på.
Hur föds min lovsång? Ja, det går inte att pressa fram en lovsång. Men om mina tankar går till det jag har i min tro på Gud, då föds lovsången där. Den måste bottna i tacksamhet. Och i den tacksamheten så föds ju en vilja att hylla den som har skapat grunden för min tacksamhet.
Idag är det ju tacksägelsedagen och du Marita nämnde om det här med att bära fram gåvorna som Gud har gett i skapelsen. Och det gör man också i Jerusalem. Nu ligger vi en vecka efter deras tacksägelsedag, så de firade tacksägelsedag förra söndagen. Och precis som du har varit med om så bars det fram frukt, grönsaker och det delades ut efter gudstjänsten. Och det är också en form av lovsång, att ta tillvara det goda som Gud har gett oss och dela med sig till andra. Och för oss som kanske inte sjunger så bra eller gärna, för oss är det viktigt att lovsången också kan vara handling. Så det är också en lovsång, kanske att städa kyrkan, att koka kaffet, att göra andra saker för sina medmänniskor, för att visa på Guds kärlek. Det är också en form av lovsång.
Så när ni packar lådorna till Ukraina, tänk på att det är en lovsång till Gud. Att leva i Jerusalem är ju att möta människor från väldigt många olika delar i världen. Men det som slog oss var att man kunde uppleva gemenskap i det som var gemensamt. Till exempel att be vår fader på sitt eget språk när grannen ber på nederländska eller tyska eller något annat språk. Och känna, ja, det är vår gemensamma bön. Om jag bara några ögonblick låter er känna efter, kan vi sjunga lovsång idag? Hur mycket är det som oroar er? Så vet jag att väldigt snabbt skulle ni komma fram till någonting som ger er stora bekymmer. Det skulle vara lite olika, men ändå, vi lever i en tid där så mycket oroar oss av det som händer oss nära. och det som händer runt om i världen. Kommer vår lovsång att bestå? Vad grundar vi den på? Hur ska vi klara oron? Går det att känna förtvivlan och förtröstan samtidigt? Och då läser jag ur Jesu bön i Johannes evangeliet. Hans bön för oss. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Där har vi alltså Jesu förbön för oss i världen. Och inte bara då, utan all framtid. Så går det att sjunga? Finns det några exempel på att sjunga lovsång när det är väldigt svårt? Ja, det finns sådana exempel. Och vi måste kanske luta oss mot dem, även om inte vi är säkra på att orka. Men Paulus och Silas sitter i fängelse i Filippi. De har blivit pryglade. De sitter med fötterna i fängsel längst in i fängelset för att de inte ska kunna rymma. Och då sjunger de. De sjunger lovsång i fängelset innan de har blivit befriade.
Och när vi läser om den sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar. Vi bodde ju som sagt i Gamla stan. Något hundratal meter från ett av de ställen som pekas ut som övre salen. Idag är det källarvåningen i Sankt Markus kyrkan. Går vi ett par hundra meter åt andra hållet så kommer vi ut på Sionsberget. Där sägs en annan plats där den sista måltiden hölls. Men när vi läser om detta, då är det Jesus vet vad som väntar honom. Judas har doppat handen i skålen tillsammans med honom och Jesus säger, den som doppar handen nu är den som förråder mig. Och Jesus vet vad som ska hända. Och så sjunger de lovsången och går ut till Getsemane. Mitt i det tunga och svåra så kan vi sjunga lovsång och den bär oss genom det. Idag är det som sagt svårt för oss att riktigt, jag har haft kontakt idag med vänner i Jerusalem. Och det är svårt att låta bli när vi pratar om Jerusalem att inte nämna något om det. Och vi känner att det här är en jättesvår situation. En av mina vänner sa att ja, hennes barn hade tänkt åka på en festival, men de hade ändrat sig. Och där slog en granat ner. Vi har vänner som utsätts. Min före detta kollega, hon berättade att i hennes förort i Jerusalem, där det bor palestinier, hon är kristen palestinier, gick bosättare in och sköt mot palestinska bilar. Så våldet finns på båda sidor. Och det här är svårt att idag sjunga lovsång. Men vi måste göra som Jesus gjorde. Sjunga lovsången och gå vidare i det svåra. Och vi avslutar vår predikan och våra tankar med en bön för Israel och Gaza. Vi ber, livets Gud och hoppets Gud, vi vet att du hör förtvivlans och lidandets rop. Därför kommer vi inför dig, när raketer faller över Israel som dödar, skrämmer och förstör. När bomber skjuts över Gaza. Vi ber för alla offer för krigets vanvett, särskilt för dem som mist sina barn och nära anhöriga, för de skadade, för de som gett upp hoppet. Vi ber för barn och ungdomar att de ska behålla hoppet om en värdig framtid. Vi ber för läkare, sjukvårdare och humanitära hjälparbetare som i all nöd och kaos försöker hjälpa skadade och traumatiserade. Vi ber för israeliska och palestinska ledare att de ska få mod att besinna sig och se och handla för folkens och allas gemensamma bästa och få stopp på allt våld och övergrepp. Gud, du som fortsätter kalla oss att arbeta för rättvisa, fred och försoning i en värld märkt av sårad av orättvisa, våld och likgiltighet, fyll oss med ett hopp bortom allt förnuft. Gud, förbarma dig. Och som sagt, trots allt, mitt i det svåra, får vi fortsätta att sjunga lovsång och göra våra liv till en lovsång till Gud, även om det är svårt. Och vi ska alltså sjunga sången nummer 336. Jag vill göra mitt liv till en lovsång.